Och jag tänkte läsa en text i anknytning till det från Matteus evangeliets 5:e kapitel. Där står det: ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas. Och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren, så att den lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen.
Herre,
vi ber om nåden den här stunden, att du centrerar oss i dig. Du som alltid är närvarande, vi ber om nåden att du också skulle göra oss närvarande. Öppna våra hjärtan, öppna våra sinnen för dig. Vi behöver dig också den här stunden. Amen. En dam i sina bästa år, hon hittar ett enklare matställe och bestämmer sig för dagens lunch. Hon tar sin tallrik med soppa, ställer tallriken på ett av småborden där, hänger av sig sin väska på kroken under bordsskivan. Då upptäcker hon att hon har glömt skeden. Så hon går tillbaka och hämtar en sked. När hon sedan kommer tillbaka till sitt bord igen, så ser hon till sin förvåning att där står en mörkhyad man och slevar i sig hennes soppa. Hon stelnar till ett ögonblick. Sedan så går hon resolut fram till andra sidan av bordet, rycker tallriken till mitten och så börjar hon äta ur soppan. Mannen ler mot henne och de äter tillsammans ur samma tallrik utan att någon säger någonting. Och när tallriken är tom så säger mannen någonting som låter som kaffe. Så han går och hämtar 2 stycken muggar med kaffe. Och när de har druckit färdigt så hälsar mannen med ett leende, en liten bugning, och så försvinner han snabbt ut ur restaurangen. Och sträcker sig damen efter handväskan. Hjälp, den är borta. Och hon känner hur det liksom hettar till i magen. Hur kunde hon vara så naiv? Det är klart att han ville åt hennes handväska, så oförskämt och så typiskt. Och nu är hon så rasande där, så hon stampar foten i golvet och hon gör en piruett och snurrar runt. Och då ser hon att på bordet bakom henne står en oäten tallrik soppa och under bordsskivan hänger hennes väska. Under den här hösten så har vi följt en predikoserie som heter Mellan två världar, där vi under 8 söndagar har fördjupat oss i Romarbrevet 12. Och idag så har vi nått den sista delen av texten, och det är från Romarbrevet 12 och 21. Och det är en väldigt kort fras. Det står bara: låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Jag har en känsla av att i teorin så vet både du och jag ganska väl vad som är ont och vad som är gott. I superhjältarnas värld, där är allting väldigt uppenbart om vem det är som är ärkeskurk och vem det är som är den goda hjälten som ska bekämpa ärkeskurken. Men när vi står mitt i vårt eget liv på en lunchrestaurang, så är det inte lika enkelt. Den här berättelsen om damen och hennes soppa, jag tycker den är ganska rolig. Det var ärkebiskopen Antti Jackelén som berättade den för några år sedan. Men jag tycker den är slående, för den visar på något vis hur komplicerat, hur många lager liksom det finns i våra liv. Hur vi genom missförstånd och missuppfattningar om en situation eller om en annan människa kan skapa en bild av oss själva där vi nästintill är som helgon Och vi tycker att vi är så öppensinnliga och storslagna. Men i själva verket så kan det vara vi som ställer till en väldans massa galenskap. Om det är någon som är ett helgon i den här berättelsen så är det ju den här fantastiske mannen, eller hur? Som hela tiden uppträder hövligt och tålmodigt och värdigt trots den här damens galenskap. Så är det. I teorin är det ganska lätt att veta vad som är gott och vad som är ont. Men i livet, där får vi smaka på det på ett annat sätt. Thomas av Aquinos är en sån här gammal teolog från 1200-talet. Jag hade egentligen inte hört talas om honom innan jag började läsa teologi och kyrkohistoria. Han är inte så vanlig att vi talar om i våra sammanhang. Men hans tankar och hans värderingar har påverkat väldigt mycket om hur kyrkan tänker och fortfarande tänker i väldigt hög utsträckning. Inte minst kring detta när vi talar om det som är människans natur. Människans natur. Och han säger utifrån bibeltexten ifrån första Mosebok att människan är i grunden en god varelse. Gud har förklarat sin skapelse god. Men naturen är också, sedan Adam och Eva, så är den också fallen. Människan lever inte i sin fulla potential av godhet. Och därför så har vi en korrumperad förståelse av vad som är gott. Och Thomas av Aquinos, han säger att varje människa bär på en inneboende drivkraft efter lycka och godhet. Och den driften, det är någonting som faller sig naturligt för oss. Den bara finns där. Och det är ett tecken på att vi är skapade av en god Gud. Att vi har den här naturliga längtan och impulsen efter att vi vill uppnå lycka och godhet. Men att veta vad som frambringar verklig lycka och verklig godhet, det faller sig inte naturligt för oss, enligt Thomas Aquinos. Utan det är någonting som vi behöver lära oss. Det är någonting som vi behöver träna oss i. Och det är därför då som det är möjligt att man tänker sig att för en person att ha allt av ägodelar, prylar, status, allt i den här världen som man kan tänka sig, allt det som man längtar efter, tänk att man kan ha det men ändå känna sig fattig. Därför att även om vår längtan efter det goda i livet är naturlig, så lurar våra impulser oss och vi missriktar vår längtan åt fel håll. För alla oss som lever med missbruk eller står nära personer som brottas med missbruk, vet att begäret efter alkohol, det är egentligen längtan, det är en djupare längtan efter en lycka och en godhet. Men det där extra glaset med öl eller det här extra glaset med vin har inte förmåga att ge oss den genuina lycka och godhet som vi egentligen djupast sett längtar efter. Utan vår missriktade längtan har istället en förmåga att skapa förödelse. Både hos oss själva och hos personer i vår närhet. Eller när vi blir förorättade av någon, då väcks väldigt lätt de här impulserna till revansch och vedergällning. Hämnden uppfattas som någonting som är väldigt djupt. Medan förlåtelsen och försoningen, det är en väg som jag behöver jobba ganska hårt för att överhuvudtaget ens överväga i det läget, i den stunden då jag har blivit förorättad av en annan människa. Jag tänker på medborgarrättsrörelsen, Martin Luther King, 60-talet i USA. Han och den rörelse som han på något vis ledde och stod för var ju väldigt medvetna om hur nära impulserna till hämnd, hur nära de finns och hur väl de faktiskt kan rättfärdigas i ett läge där man blir särbehandlad, kränkt, slagen och till och med dödad på grund av att man har fel hudfärg. Men King, han var också väldigt medveten om hur skadliga de här snabba impulserna faktiskt är och hur lite de förmår att åstadkomma. Hur lite hämnden faktiskt kan skapa något konstruktivt i världen. Och därför så tryckte medborgarrättsrörelsen på detta, att aldrig bemöta våld med våld. Mörker kan inte fördriva mörker, bara ljus kan. Men att leva den här försoningens och fredens väg, det är långt ifrån en naturlig impuls för oss. Ett snabbt instick av snällhet. Nej, utan det är någonting som vi behöver lära oss och någonting som vi behöver träna oss i. Jesus, han talar ju i bergspredikan om att vi ska älska våra fiender och be för de som förföljer oss. Personligen så tycker jag att det här är väldigt vackra ord. Ända tills jag hamnar i en situation där jag inser att hjälp, jag har en fiende här. Eller en motståndare, eller någon som jag inte, vi kommer inte överens. De är mer svårsmälta, de här orden. De är väldigt vackra på håll, men när man själv står i det, då är det hårt alltså. Men det är ganska intressant vad som sker i kroppen, rent fysiologiskt, i en situation där vi känner oss attackerade. Eller att vi blir rädda. Det är massa funktioner som går igång. Bland annat vårt synfält krymper. Både ögonen eller sättet som vi ser på. Men också vår analysförmåga. Sättet att se det stora sammanhanget, det krymper. Och all kraft samlas istället till vissa utvalda funktioner i kroppen. Vi får adrenalinpåslag. Kroppen gör sig redo för att strida eller för att fly. Det är som att hjärnan går in i ett on-off-läge när vi känner oss attackerade eller rädda eller hotade på något sätt. Och vad är det som Jesus säger till oss och ber oss att göra i det läget? Jo, be till Gud. Be för dina fiender. Älska din fiende, be för den som förföljer dig. Och varför ska vi då göra det? Säger Jesus att det spelar ingen roll vad för oförrätter som människor har gjort mot dig eller vad du har blivit utsatt för? Är det meningen att vi bara ska sopa grejer under mattan och gå vidare? Är det en slags ultrasnällhet som Jesus förespråkar? Nej. Men bönen tror jag är en trons väg. Och bönen är att ta upp en trons kamp. Och det bönen gör, det är att stanna upp här lite nu, va? Vänta. Vad har vi oss själva här nu? Och var finns Gud mitt i allt detta? Alltså någonstans så kopplar bönen upp oss på en våglängd som hjälper oss att lägga kampen, tror jag, på den nivå där den hör hemma. Där den bör utkämpas. För vi vill gärna tro och tänka att det onda och det goda i den här världen, det är två läger som man kan dela upp i, de onda och de goda. Ungefär som att det finns en vinnare och en förlorare i en presidentvalskampanj. Och beroende på vilken sida du står på, så har godheten antingen vunnit eller förlorat. Vi bär alla på en impuls att vi gärna vill demonisera vår fiende och göra den till den yttersta symbolen för ondska. Men det här, det är en frestelse där vi så lätt kan förledas av våra impulser och hamna vilse. Efesierbrevet 6 påminner oss om att det inte är mot varelser av kött och blod vi har att utkämpa, utan mot ondskans andekrafter i himlarymderna. Historien kan lära oss att det har förts många rättfärdiga krig i godhetens namn, i Guds namn. Men i vår kamp att bekämpa monstret så är det väldigt lätt att vi blir monster själva. Så jag tänker någonstans att inte ge efter för de här impulserna till hämnd när de dyker upp hos oss, för det tror jag det gör hos oss alla. Att inte liksom ge efter för de impulserna, det är att ta det första steget i att inte låta sig besegras av det onda. Att okej, okay, nu drar det ihop sig i magsäcken här, någonting händer, jag blir väldigt arg, rädd, känner mig attackerad. Men att inte agera på dem eller reagera, utan stanna upp. Vad är det som händer? Och det andra steget att ta i kampen, det är ju det som det står, att besegra det onda med det goda. Kampen mot ondskan kan aldrig vinnas genom att jag eliminerar min fiende. För snart så dyker upp en ny och en ny. Det vet alla som har haft en jobbig person på jobbet eller i grannskapet, i klassen, i familjen. Familjen kanske inte. Om man önskar att... Ja, men tänk om den personen bara skulle kunna försvinna. Då blir det frid och fröjd. Ni vet Ove Sundberg från Solsidan, om ni har sett detta. Henrik Dorsin som spelar den här karaktären säger att det finns en Ove i alla människors liv. På jobbet eller i grannskapet och sådär. Och har inte du en sån Ove runt omkring dig, då är det du som är Ove. Nej, men att någonstans får vi bara bort och rensar upp vägen, då blir allting bra. Men kampen mot ondskan kan aldrig vinnas genom att eliminera, eller att fienden elimineras. Min motståndare eller den som jag har meningsskiljaktigheter med. Ondskans kamp kan bara vinnas genom att fiendskapen elimineras. Den ortodoxa prästen Alexander Smeman, han säger att segern över ondskan, den ligger varken i att förstå den eller att kunna förklara den, utan i vår förmåga att möta den med kraften i tron, i hoppet och kärleken. Mörker kan inte fördriva mörker, bara ljus kan. I onsdags morse så vaknade i alla fall jag upp till en skakande nyhet av att USA har valt sin 45:e president, Donald Trump. Och det var en stor chock för väldigt många över hela världen att ta in. Så även för mig, måste jag säga. Jag vet inte ens om jag har landat i detta. En del jublar över detta, över att det politiska etablissemanget har fått äntligen bita i gräset och kom igen nu. Nu behöver vi ändra om här. Andra fasar över de våldsamma tendenser som trappas upp i spåren av Trumps retorik. Man fruktar en framtid där demokratiska värden, liberala värden ska sättas ur spel. Och ja, framtiden är väldigt oviss helt enkelt. Det är en känsla av att det gungar i världen. Och vi vet ju i nuläget inte vilken typ av president som Donald Trump kommer att bli, eller vilken typ av konsekvenser hans ledarskap kommer att få i vår värld. Men någonstans även i en sån här situation, eller andra situationer när världsläget gungar, ni vet, så är det väldigt viktigt att lyssna in Guds rikes rösten. Var någonstans består vår kamp och hur ska den utspelas? Är det att eliminera alla fiender, alla potentiella fiender runt omkring oss? Eller är det att eliminera fiendskapen? Och jag tänker att oavsett vad morgondagen har att ge, det är ju ingen av oss som vet, så är godhet ett medvetet val som jag kan välja redan idag. Godhet är ett medvetet val som jag ständigt behöver träna mig i. Och det är sällan de stora segrarna vinns där liksom. Utan det är små handlingar av godhet Och när vi är många tillsammans, då först kan det ske någonting stort. Men det är det här tålmodiga, långsamma arbetet av att nej, i den här situationen, den här dagen, så väljer jag kärlek över hat. Jag tänker inte låta desperationen få mig i sitt grepp, utan jag väljer hopp. Jag väljer mod framför rädsla. Jag väljer rättvisa framför orättvisa. Jag väljer fred istället för konflikt. Att träna sig i detta tror jag är en gudomlig väg. Det är det, den överlappningen mellan två världar. Ni vet, den gamla världen och den nya världen som ska komma med Guds rättfärdighet och Guds rike. Alltså där vi står här och nu, så utspelar sig den här kampen, och vi upplever från båda världarna. Saker och ting dröjer sig kvar, men vi ska fästa ögonen på hoppet, på gryningsljuset som håller på att gry. Och ingen av oss klarar eller fixar detta på egen hand, utan vi faller gång på gång. Men därför får vi fästa våra ögon på Jesus. Han som gick korsets väg, fredens väg, uppståndelsens väg. Amen.